Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Bilar tappar hästkrafter. Tappa inte dina. Nu finns ett nytt premiumdrivmedel på Statoil. Miles Plus. Miles Plus renar motorn och ger din bil mer kraft och acceleration. Läs mer på Statoil.se. Tanka Miles Plus på din närmaste Statoil-station. Välkommen!
Hej, hej! Välkomna till Allt om bilars podcast. Jag heter Jan-Erik Berggren och står i studion idag med
Alexander Olvan.
Ni kanske undrar var David håller till. Det gör vi också lite kanske.
Ja, han är ute någonstans där. Ja,
han är på vägarna, på väg till Stockholm. Han har varit på Volvos motorfabrik i Skövde. Och han ska komma tillbaka hit, så får vi prata med honom nästa vecka hoppas jag. Om hur Volvo sprutar ur sig sina fyrcylindriga motorer och trecylindriga. Mm. Samtidigt som David var på plats i Skövde så dök det upp en liten nyhet här om delvis lite grann om Volvos motorer. Det är ju så att en myndighet i Tyskland som har en förkortning som är KBA har då börjat undersöka olika bilar och mäter utsläppsvärden från de här bilarna. Mm. Det gör man ju då med anledning av Volkswagen-skandalen. Ja, den briserade kan man säga sent igår eftermiddag och David hade precis lämnat fabriken faktiskt när jag fick tag på honom. För det hade varit kul att höra just kanske fabrikschefen uttala sig lite om.
Ja, precis.
Du har ju följt med det här, Alexander, lite grann på hemsidor.
Amerikanska myndigheter har ju redan testat flertalet andra modeller och flera andra tester visar ju sedan tidigare att majoriteten av alla dieselbilar släpper ut mycket mer kväveoxider under verkliga körförhållanden än under laboratorietester. Så det kommer ju inte egentligen som någon chock. Och nu råkar Volvo vara med på den här listan över drygt 50-talet bilar som ska granskas, testas.
Ja, och det har då under dagen idag kommit fram att den här myndigheten för samtal med några tillverkare. De vill inte berätta vilka det är.
Nej.
BMW har gått ut och sagt att vi för inte samtal med KBA. Nej. Mercedes har gått ut och sagt att de välkomnar alla oberoende tester för de har inget att dölja.
Mm. Då är det ju frågan, vad är det de diskuterar? Är det så att de har mätt upp jättestora skillnader och det är klart att det kan vara jättestora skillnader trots att tillverkarna inte fuskar. För att
precis,
testerna kan ju, det är ju orealistiska tester, det har vi ju vetat länge. Och vad som sen händer i verkligheten, ja, det är ju inte säkert att någon kan ställas till svars med de reglerna som gäller idag, även om utsläppen är mycket, mycket högre då.
Nej, och jag kan tänka mig att de kommer att diskutera lite grann hur mätningarna går till och myndigheten undrar nog varför är det så stor skillnad. Mm. Det finns ju uppgifter om att det är 300-400% skillnad på just NOx-gaser när det gäller verklig körning jämfört med labbtester.
Det är ganska stor skillnad,
det är ganska
tycker jag.
Stor skillnad. Så bevisbördan blir ju någonstans på tillverkarna på något vis att förklara varför är det så här och hur har det skett.
Mm.
Det man ska komma ihåg då är att i Europa är vi lite fixerade vid koldioxid. Det är koldioxidutsläppen som lite grann avgör olika skatteregler eller skattesubventioner eller sådana saker och tjänstebilsbeskattning och alla typer av nivåer egentligen. Och med utsläppen är det så generellt att man kan säga att ju mindre CO2 ju högre NOx. Så man kan ju tänka sig att man i Europa har velat pressa ner CO2-värdet under mätning och att NOx då går upp lite grann. Och det är kanske det man har manipulerat med. Om man har manipulerat någonting så är det väl kanske just värdet av NOx-gaserna under labbtester.
Ja, vi får väl se ifall det är, det vore ju, ja det är klart att det är inte otänkbart att någon annan också har konstig programvara. Det känns lite osannolikt, men skulle inte, vem hade trott det här om Volkswagen?
Nej, precis.
På andra sidan. Så att,
jag hamnade ju i en liten debatt igår kväll, kan vi väl avslöja, med några representanter från Volvo som hörde av sig till mig. Under kvällen där och var lite upprörda, får vi säga, över vår rubricering om det här, att vi skrev att Volvo dras in i skandalen. Man kan ju tyda det som att Volvo också har fuskat. Och så är ju inte fallet, vad vi vet i alla fall. Men min förklaring var väl att Volvo och andra tillverkare är ju så att säga med i skandalen, eftersom det upplevs som att fler fuskar än Volkswagen. Eftersom vi har den här skillnaden mellan uppgiven förbrukning och verklig förbrukning. Och då är det många som anser att alla fuskar ju.
Nej, men nu kommer man definitivt prata mer om kväveoxider. Och det här är ju en trend som redan har anats kanske något eller ett par år. I Paris till exempel så vill man ju förbjuda dieselbilar helt och hållet från innerstan 2020. Och andra stora städer diskuterar ju samma sak, bland annat London har varit på tapeten och sådär. Så
är det inte märkligt att Europa har varit så här snällare regler för NOx än i USA?
Ja, man kan ju fråga sig vad det beror på. Därför att vi har ju väldigt, väldigt länge diskuterat koldioxidutsläpp generellt. Och där då har ju bilarna åkt med i den här CO2-klumpen. Men miljögifter har man ju nästan inte alls pratat om.
Nej.
Det är lite konstigt. Och nu börjar det här komma upp. Men det här är faktiskt farligt för människor som knallar runt i stan och andas in de här partiklarna som är cancerogena.
Om man vill vara lite så här konspiratorisk, så kan man ju tänka sig att bilindustrin har också lobbat hårt för diesel som ett sätt att få ner CO2 och få bättre värden, men då inte velat ha tuffa NOx-regler, för det går inte riktigt att kombinera.
Nej, precis, man har ju tvingats välja där då.
Man har sett dieselmotorn som ett billigare alternativ kanske till att få ner NOx-värdet liksom. Vi får se vad det mynnar ut i. Vi kan väl läsa listan här på de bilar som ska testas faktiskt. Den här myndigheten har berättat att de har gjort 2/3 av de här bilarna ungefär, och som sagt, de har redan hittat stora variationer och skillnader mellan angiven och verklig förbrukning eller NOx-utsläpp. Det är Audi A6, Audi A3, BMW 3-serie, BMW 5-serie, Mini, Ford Focus, Ford C-Max, Opel Astra, Opel Insignia, Opel Zafira, Mercedes C-klass, Mercedes CLS, av någon anledning lite oväntad bil i gruppen här, Mercedes Sprinter, Mercedes V-klass, alltså även transportbilar är med här till del. Porsche Macan, Smart Fortwo, Volkswagen Golf, Beetle, Passat, Touran, Polo och Sportsvan och sen Touareg. Det var de tyska bilarna på listan. Sen har vi då ett gäng icke-tyska, Alfa Romeo, Giulietta, Chevrolet Cruze, Fiat Panda, Fiat Ducato, ytterligare en transportbil, en Dacia med en viss motor, kommer inte ihåg vilken det var nu, Honda HR-V, Jeep Cherokee, Land Rover Evoque, Mazda 6, Mitsubishi A6, Nissan Navara, Peugeot 308, Renault Kadjar, Toyota Auris och Volvo V60. Det är hela listan som de har berättat att de testar för fullt. Engelska tidningen The Guardian berättade det här igår om den här listan, och det är väl lite roligt där, lustigt i all skandal, att man räknade upp varje märke och bilmodell, och då stod det Geely med modellen Volvo V60.
Ja.
Så det var första gången jag såg den omedelbara kopplingen mellan Volvo och Geely.
Mm.
En liten parentes.
Det där med Geely vill vi ju helst så här, inte tänka på när vi tänker Volvo.
Nej, men det är de som betalar.
Ja, så är det.
Men jag tror att det faktiskt är bra för Volvo och andra då som inte fuskar, om man nu säger så, att det här kommer att mätas, och det blir väl någon slags klarhet i det också.
Mm.
att man rentvår också några. För som sagt, alla tycker att alla fuskar, men så är det kanske inte.
Nej. Nej, men sen så är det ju bra för, jag menar, Volvo satsar ju nu väldigt stort på laddhybrider. Det är ju framtiden, så att min gissning är väl att Volvo kanske rör sig bort från diesel så småningom.
Volvo och andra också kommer att röra sig bort från diesel för att slippa det här. Och vi pratade om det i förra podden, att Audi själva har ju diskuterat väldigt mycket, eller vill kommunicera utåt också väldigt mycket, laddhybrider och en ny teknik för elektrifiering. Och det är ett sätt att slippa det här. Den här dieselhärvan.
Ja.
Ja, vi har väl anledning att komma tillbaka till det. Jag tror inte att det sista ordet är sagt. Och framförallt inte sista för Folkvagn. De har ju fått en liten tidsgräns här utav EU. Att de har 10 dagar. Var det 9 dagar kvar nu då? På sig att berätta vad som har...
Nästa vecka får vi veta.
Vad som hänt med CO2-skandalen som är en del av det här. Att Folkvagn har berättat att det finns någon slags oklarhet vad gäller 800 000 bilar. Mm. Varav några bensinmotorer också där.
Ja.
Vad gäller CO2-värden.
Ja, de ska ju avslöja sin exakta metod då, hur de har fått ner CO2-värdet. Ett par grejer har vi redan hört bakvägen. En ingenjör som har avslöjat att man pumpar upp däcktrycket till absurda nivåer. Man har hällt i dieselolja i motoroljan för att göra en lättflytande och lite sådana grejer.
Jag såg idag också att de hade en slags satt en deadline för alla whistleblowers, alltså alla som vill avslöja saker inom företaget. Att de har fram till en viss dag på sig att nu får ni berätta allt ni vet om det här. Ja, det kan också minna ut i nya sådana här förklaringar då.
Ja, precis.
Hur man har fått ner olika utsläppsvärden vid labbtester.
Mm. Ja, men det här är ju ganska intressant, för det ger ju en inblick i hur det funkar i hela bilindustrin. För jag tänker att det är ganska många då som rör sig i en gråzon när det gäller de här testerna. Man har ju vissa, man ska hålla sig inom ett visst spann när man testar i laboratorium, så försöker man tänja så långt det går då på de här grejerna, så att det fortfarande ska vara enligt reglerna. Men...
Ja. Under tiden det här pågår så är det en het debatt i EU också. Det var ju så att i mitten på oktober så fick svenska regeringen säga sitt om ett förslag från de olika regeringarna inom unionen om skärpta regler för utmätning och utsläppsnivåer. Det mynnade ut sen, tror jag, sista dagen i oktober i ett konkret förslag som handlade om att man skulle sätta gränsvärden för NOx-gaser och också hur mycket mer utsläpp av NOx det fick vara i verklig körning jämfört med labbtester.
Ja, just det.
Och idag, som sagt, som vi sa förut, är det kanske en 300-400% ökning, och man ville få ner det här till, jag tror det var under 100%, alltså någonstans 60% ökning i reell mätning eller riktig trafik. Förslaget som det blev sen efter att alla regeringar sagt sitt var att det låg någonstans på strax över 100. Ja, nu vet jag att själva EU-kommissionen som är de som ska bestämma lagen, de tycker att det här är ett alldeles för mesigt förslag.
Mm.
De säger rakt ut att om vi lägger fram det här så kommer alla skratta åt oss. Det här är inte, det här är inget bra, så att de hotar att blockera det här. Nu kan inte jag alla beslutsvägar inom EU, men de kan då säga att det här är inget bra förslag. Att de kan lägga sitt veto. Och då kommer
det blir ju lite konstigt när man så här hytter med näven och säger ajabaja, ni får bara släppa ut dubbelt så mycket än vad ni har sagt. det känns inte så.
Men samtidigt så är ju det också, det är ju den nya regeln då skulle börja gälla redan 2017, och den är ju jättetuff om man jämför med 400%.
Ja,
så det är en jätteskärpning.
Ja,
om man jämför med 400% som det är idag. Och då kanske det är nästan orealistiskt att lägga sig på 60.
Ja, de flesta tillverkare hinner inte ta fram nya dieselmotorer på ett år.
Det skulle börja gälla september 2017, och det fanns någon gräns 2019 som sen blev 2020 och så vidare. Så det håller på, det är en sån här kohandel här nu. Och det var ju inte konstigt när man såg att att de länder som har stora biltillverkare var de också som ville mjuka upp det här förslaget.
Men vad kommer det hända när man tar ett 100% beslut i frågan? Vad tror du, är det många som kommer att helt enkelt lägga ner dieselsatsningarna? Nu klarar man inte av det här längre, utan nu vänder vi blad.
Ja, det kommer nog, det beror lite på då hur utfasningen blir och hur tuffa reglerna är och hur snabbt det går. Men det är ju svårt nu att se hur man ska kunna fortsätta med dieselmotorer så väldigt många år till. Nu pratade ju, som vi nämnde förra podden, Audi pratade ju om att man gör diesel utan fossila ingredienser. De är ju bara så kallad e-diesel. Och då kan man fortfarande använda motorn. Själva förbränningsmotorn behöver inte vara död för att man inte använder olja utan använder annat i bränslet då. Så just man pratar mycket om e-bensin och e-diesel som ska vara helt förnybart. Och det finns ju, vi ska berätta nästa vecka om en ny diesel från OK till exempel som är en stor del förnybart i den. Så att ja, förbränningsmotorn är nog inte död, men den, om vi säger dieselmotorn i den form vi känner till idag, har nog svårt att överleva så väldigt många år till. Men den här kohandeln inom EU blir också intressant att följa och se då vad det mynnar ut i. För det får ju inte heller vara helt orealistiska regler.
Nej, jag tror inte att det är nog ganska få politiker som vill sänka de egna biltillverkarna.
Ja. Så att, nej, vi ska komma ihåg att Volkswagen är väl Tysklands största arbetsgivare. Och det är några delstater där i Tyskland som är med och äger Volkswagen. Så att, ja, det är inte bara att slakta en sån koncern eller sätta fram orimliga krav på den heller. Ja, vi hade en kul film på tal om Jeep som var med på listan här.
Ja, just det. Ja,
det är en kul film på vår sajt.
Ja, en kille i Australien som köpte en flångny Jeep Grand Cherokee. Och han köpte den för ett par år sedan och haft otroliga problem med den och fått den bärgad flera gånger. Han har ju då till slut försökt få Jeep att ta tillbaka den här bilen, men de vill inte gå med på det.
Det brukar vara väldigt svårt med återköp.
Ja, precis. Även i Australien. Ja. Men han blev så förbannad på detta så att han spenderade 70 000 kronor och gjorde en rap-video där han hämnas på Jeep. Den är ganska rolig, så att surfa in på Allt om bilar och kika.
En väldigt värdegjord film.
Ja, ja, den spenderar 70 000 som sagt.
Det har några sådana här roliga historier. Vi skrev om en husbil från Kabe som heter Travel Master, en person som hade stora problem med den. En äldre herre som drev en process mot Kabe i många år, ville få den åtgärdad och fixad, och lamporna var felmonterade och det var fukt överallt. Och så. Och han gjorde om dekalen på hela bilen, så han heter Trouble Master istället för Travel Master. Så åkte han runt på den och var jättearg på Kabe.
Nej, Jeep i Australien skulle nog gladeligen ha bytt in hans bil om de visste vad som väntade. Därför att den här videon är väl uppe i 600 000 tittningar just nu. Och det ökar hela tiden, för den börjar komma ut då över bilsajter över hela världen nu.
Ja. Jag har faktiskt varit med om att en bilägare fick en ny bil. Alltså de tog tillbaks den här bilen och han fick en ny bil. Det handlade om Mercedes A-klass. En bil som hade massor med problem. Och det slutade med, vi skrev om den här bilen och jag har satt rubriken Mercedes A-klass. Ja. Stort över en sida. Och det hela slutade med att den här personen fick en ny bil. Och efter det så strömmade det såklart in andra bilägare som hade problem med sin A-klass och också ville ha en ny bil. Det kan ju bli effekten också. Och det finns ju nu massa krav på Volkswagen, framförallt i USA, där bilägarna vill att de ska ta tillbaka bilen. De vill inte ha den här fuskbilen så att säga.
Nej, precis.
Alltså att Goodwill erbjuder nu att man skulle ta emot $1,000 här. Bara för att de ville vara snälla. Men jag kan tänka mig att det är någon slags villkor för att ta emot pengar också.
Ja, man fyller i någon blankett, skickar in och så ska man få sånt, ett goodwill-paket som det heter med lite värdecheckar och lite sånt där.
Men som sagt, det brukar vara väldigt svårt att få rätt i de fallen. Liksom. Att de köper gärna tillbaka bilen men inte för några jättebra pengar.
Nej, så är det ju. När man har köpt bilen och rullat ut ur bilhallen då vill de aldrig mer se en. Så är det, förutom när man ska göra nästa service.
Vi hade ju ett fall här om en äldre man i Trelleborg som köpte en Renault som det blev en lukt i bilen som han blev allergisk. Han och hans fru var allergiska mot så här lukten. Mm. Så de mådde jättedåligt när de körde bilen eller åkte i bilen. Och de ville ju att Renault skulle ta tillbaka den. Men det gjorde de inte. Och det pågick i 2 år någonstans det här. Och det slutade inte nog med, om jag minns rätt nu, att de kopplade bort värmeelementet. För det var det som gjorde, tryckte in den här luften som både luktade illa och gjorde dem allergiska.
Okej.
Okay. Och det var ju ett konstigt fel eftersom det är så svårt. Det är individuellt vad man känner för lukt. Liksom.
Ja, det var precis. Väldigt svårt, det är väl lite svårt att köra på vintern framförallt. Ja, utan värme i bilen. Fick de göra det, sitta med hårtork mot rutan.
Nej, men det är svårt. Vi hade ett fall också med en person som hörde ett gnisslande ljud i sin Volvo. Jag tror att det var ett någonting med styrningen, något styrservo som lät väldigt illa. Liksom. Och ljud är också svårt att bevisa, för det jag hör kanske inte du hör. Och sen är det olika varvtal och förhållanden runt omkring som kan påverka. Mm. Men ett råd om man har problem med sin bil är väl att inte ge sig liksom. Och anmäla det i tid, snabbt.
Men ibland orkar man helt enkelt.
Nej, jag förstår.
Jag hade en ny Volkswagen som small till i underredet på bilen varje gång man körde iväg. Jag vet inte vad det kan ha varit, om någon slang som trycksattes och daska till någonstans, någon plåt någonstans. Lämna in den på Volkswagen, berättade att kan ni kika på det här? Och de sa vi hittar inget fel, och sen så hade de hittat i någon sån här verkstadsmemo från Volkswagen att det är normalt att man kan höra ett surrande läte då när ABS-systemet, det surrar inte. Men de vägrade ta in att det var olika, det är skillnad på en smäll och ett surr, försökte jag förklara. Men till slut så kändes det hela så kafkaartat att jag helt enkelt gav upp och sålde bilen några månader senare. Så slapp jag tänka på det där eländet.
Ja, den här familjen som hade problem med ljud i Volvo, de sålde det också. De orkar inte med det längre.
Nej, det är ju extremt svårt att få rätt. Ja. När de väl har bestämt sig för att
man inte ska ha rätt.
Nej, vi tänker inte göra någonting. Och då är man mer eller mindre körd. Tyvärr. Mm.
Ja, jag var ju på en kul grej i veckan här med Nissan. Nissan och PlayStation är ju sponsorer till Champions League. Och då har de fått för sig att med ett svenskt spelutvecklingsbolag som heter Acne bygga en spelkonsol av en riktig Nissan Qashqai.
Ja, just det. Ja.
Så man sätter sig i bilen och spelar då ett fotbollsspel, för jag skulle ha med fotboll göra. Om man spelar den här Pro Evolution Soccer som har rättigheten till Champions League också då, såklart. Men det var lite märkligt, man styrde de här spelarna med ratten, blinkersen, och man sköt och passade med pedalerna.
Okej.
Broms och gas var det.
Okej.
Som jag skrev någon i min text där, man kunde ju faktiskt, de kunde ha gjort gaskoppling istället så man kunde använda båda fötterna. Ja. Men det är inte alla som kan vänsterbromsa liksom, så man har koll på det här med höger vänster fot. Liksom.
Nej, precis.
Men kopplingen har man ju på vänster foten normalt sett. Nej, de kanske inte var riktigt bilvana.
Nej.
Men Nissan hade slagit på stort. De hade
styrgubbarna med ratten.
Styrgubbarna, och sen är det ju ett problem då, för att i spelet är det ju tre, alltså det blir två dimensioner. Alltså man springer höger, vänster eller upp och ner.
Ja, just
det. Man ser ju liksom planen uppifrån. Och det går ju inte med ratten. Så då fick man ju ha blinkersen som
upp-ner
funktion. Och det var lite svårt faktiskt att styra och dra blinkersen samtidigt.
Kommer de ha den här bilen någonstans som man får testa?
Ja, man kan testa när Zlatan kommer till Malmö här den 25 november.
Okay.
Då ska det stå ett par bilar utanför där som man kan hoppa in och köra. Testa.
Okej. Okay. Ja.
De ville ha lite feedback från oss, för de ska nog trimma det här lite grann.
Okej.
Okay. De har några veckor på sig då.
Ah, ja.
Men det var spännande, men märklig känsla. Jag sa det, jag väntar på den dagen när ni gör ett bilspel på samma sätt istället. Så man kan sitta i en bil och köra ett
bilspel. Ja, men precis. Det är ju den logiska kopplingen. Ja. Fotbollsspel med bil. Mm. Ja, jag vet inte. Nej, men du är helt rätt.
Ja. Ja, de hade bjudit in en väldigt massa YouTubers. De vill få ut det här på YouTube, så det var en massa sådana kända. Sådana som man aldrig vet vilka de är. Men de har stora YouTube-kanaler.
Okay.
Det var också en kille med från deras GT Academy, det här uttagningen där man spelar Gran Turismo och man vinner, så får man gå vidare till en körträning, så att utbildas till racerförare.
Ja.
Och den som vinner det får sen plats i Nissan, ett av Nissans många team runt om i världen.
Oh.
Så det var en kille från Storbritannien som han berättade om sin karriär och han hade suttit hemma och kört mycket fotboll, men ännu mer mycket bilspel också. Hade aldrig suttit i en racerbil överhuvudtaget. Vann hela uttagningen först i spelet.
Ja.
Fick åka till Silverstone och tillsammans med 10-tal andra lära sig att bli racerförare. Hade inte kört go-kart, ingenting. Inte suttit i en racerbil, aldrig varit på en tävlingsbana. Och det slutade med att han vann det här loppet till slut. Och har nu varit professionell racerförare i 4 år.
Det är ju helt galet.
Kör så här långlopp. Han var i Dubai i 24 timmar. Så.
Ja, ja.
Men han måste ju ha, jag frågade honom lite grann, om han lärde om dig liksom inställningen på bilen och hur du ska ge feedback till ingenjörer. Och så, men det kom ju med tiden. Men de hade ju mentorer på plats redan i första loppen. Liksom.
Ja.
Som så där att om jag sa någonting om hur bilen kändes, så kunde den här mentorn
översätta
det. Nej, man går in och säger, men du kanske ska tänka till igen, det där stämmer inte riktigt.
Okay.
Så att det fick han att lära sig. Men det är den svåra delen. Man ska ju vara lite ingenjör också.
Ja.
Men det var ju rätt kul att han så att säga, ganska en erfarenhet.
Häftig karriär.
Ja. Det är ju några svenska killar som har varit med i den där svängen. Men det har ju varit sådana som har varit lite racerförare. Alltså de har kört på hög nivå i go-kart och formelbil.
Ja.
Och sen kan de snabbt lära sig att spela spelet. Liksom.
Okay,
det är faktiskt lättare att gå den vägen än att gå åt andra hållet.
Ja.
Och det är väl sådana som har gått långt också som har varit kunnat köra racerbil från början. Ja, du sitter med James Bond också.
Ja, jag sitter och letar lite bilder från gamla Bond-bilar.
Ja.
Ser någonting som kommer upp här. Ni kan gå in, klicka in och kika på. Alla. Ja. Du har ju skrivit texten där.
Det är ganska precis. Många. Det är ju, vi hade ju, Expressen sålde ju James Bond-filmer. Mm. Det var egentligen där det började på den tiden. Så då satt jag och tittade igenom alla filmer och skrev upp alla bilar som förekom i filmerna.
Ja.
Olika scener och varför och hur och så. Och den där har jag lite grann, den där listan har jag fyllt på efterhand. Det har kommit nya och nu är det ju aktuellt med nya filmen Spectre.
Ja.
Jag var ju på en grej under bilsalongen i Frankfurt där vi fick titta på bilarna som är med i filmen.
Mm.
Och då var det ju inte Aston Martin DB10 som de har byggt speciellt för filmen. Men det var ju Jaguar-bilen som också är en konceptbil och en Land Rover Defender. Bigfoot som de kallar den.
Ja, just det. Har du sett filmen än?
Nej, jag måste ju se den också. Jag såg ju lite klipp ur den då i på den här visningen av bilen.
Ja, jag ska iväg här nästa vecka och se den.
Ja. Så Aston Martin har som sagt specialutvecklat sin DB10. De ska väl, det heter den DB11 va? Den nya?
Ja, precis.
Som blir den första med Mercedes drivlinan delvis i alla fall.
Ja, DB10 finns ju bara i 10 exemplar och är renodlad filmbil.
De missade lite där på något år. De hade nog gärna gjort DB11 i filmen direkt.
Ja.
Faktiskt. Men det har ju funnits lite olika bilar genom åren. Har du någon sådär som du tänker på? Det är min favorit.
Nej, favoriten är ju den här Lotusen som även funkar som ubåt. Det är den bästa.
Det är den bästa. Ja. En bil som alltid dyker upp i de här diskussionerna, det är ju den här BMW R7-serie, va? Som de kör, han ligger i baksätet och kör.
Ja, just
det. En Ericsson-telefon.
Ja, ja.
Och det är ju lite kul eftersom nu finns det på nya 7-serien har ju som en liten styrplatta som man kan köra då bilen med ut ur garaget. Så att det var lite framtid när de filmade det, men nu är det verklighet.
Ja. DB5 är vanligaste bilen.
Den dyker upp lite då och då,
ja,
va?
Ja.
Och även i Spectre är den med. Tror jag någonstans. Jo, just det. De man hittar den i ett garage.
Just det. Var det Goldfinger den var med första gången?
Kanske så var så. Jag hade en sån liten leksaksbil när jag var liten. Så man kunde dra ut såna plastgrejer från hjulen så här, som man ska slita sönder motståndarens däck.
Aha,
man kör nära.
Okay.
Och sen även den här det är som en grej som man fäller upp bak som är som ett skydd ifall man skjuter på en.
Okej. Okay.
En sån här pansarplåt som åker upp bakom vindrutan. Och sen hade de ju då den här knappen när man skjuter ut sig själv ur stolarna. Det fanns en på leksaksbilen.
Det är nog den sämsta funktionen, tror jag.
Ja. Och sen hade det fanns en på leksaksbilen. Man kan snurra nummerplåten. Man kan liksom byta registreringsnummer.
Ja, just det.
Man snurrar runt. Det finns liksom tre eller fyra olika regnummer.
Perfekt när det är vägtullar.
Precis, eller fartkameror. Så snurrar man ju. Har du fått brev då? Vi fick brev igår. Transport, någon myndighet här någonstans i Stockholm, va?
Ja,
precis.
Inför
trängselskatt på Essingeleden.
Mm.
Tycker ju om det. Du cyklar ju för det mesta, men då och då så hamnar du på leden, va?
Ja, vad ska man säga? Alltså, visst. Det är ju problem med mycket bilar inne i stan. Så är det ju. Så att det vettiga vore ju egentligen om man körde så lite bil som möjligt inne i stan, kan jag tycka. Men jag gillar ju bilar, men det kanske inte är en mänsklig rättighet att kunna ta bilen när och var som helst och hela tiden. Samtidigt så är det ju svårt att undvika Essingeleden om man bara ska genom stan.
Ja, det blir lite samma effekt som i Göteborg där Europavägarna är belagda med trängselskatt, E4 och E6 när man bara ska passera.
Ja.
Och här går det ju det går ju knappt att köra runt.
Nej.
Än som om man vill.
Nej,
så man vet. Jag kan bara köra över Hornstull om jag ska till jobbet. Men då blir det trängselskatt i alla fall.
Ja.
Jag kommer inte till från jobbet utan trängselskatt.
Nej. Så är det.
Så man börjar cykla.
Ja.
Ja, det får vi prata mer om. Och har ni åsikter om trängselskatten i Göteborg eller Stockholm eller någon annanstans, så får ni gärna mejla. Ni hittar våra adresser på vår hemsida.
Mm.
Tack så mycket för idag.
Tack för idag.
Bilar tappar hästkrafter. Tappa inte dina. Nu finns ett nytt premiumdrivmedel på Statoil. Miles Plus. Miles Plus renar motorn och ger din bil mer kraft och acceleration. Läs mer på Statoil.se. Tanka Miles Plus på din närmaste Statoil-station. Välkommen!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.